controls on this remote unit. The volume is fully variable. Should the telephone ring or guests arrive?
Och har ägnat många år åt att studera den septiska njuren och biokemiska uttryck i den septiska njuren. Och jag tror vi får höra lite grann om den.
Yes. Hej allihopa. Sepsis associerad AKI. Om ni är på en vanlig IVA så kommer ni att stöta på sepsis associerad AKI, för att det är jättevanligt. Det är lite drygt hälften av alla de patienterna som ni kommer träffa på där. De andra patienterna, beroende på vart ni är, kan vara postoperativa, traumatiska. Det kan vara efter kardiochock, nefrotoxiska läkemedel, kan vara primär njursjukdom eller annat. Men de allra flesta kommer att vara den här gruppen. Och det är också en grupp som har ganska hög mortalitet. Och beroende på vilka grupper man tittar på, vilka kohorter, så är det minst 50% av dem som avlider, i vissa kohorter upp till 70%. Och det kan ju förstås ha att göra med hur sjuka de är i sin sepsis. Men det verkar vara så att AKI:n som är associerad med det här i sig är extra farlig. Och då, om man tar en genomsnittlig IVA i Sverige, tror jag nästan, ta typ Sollefteå, de har 200 patienter per år, så kommer hälften av dem ha en intagningsdiagnos som är sepsis. Och då kommer ungefär 15 av dem få en så svår AKI att de behöver dialys. Och 50% av dem kommer att avlida. Och då, Claire har ju stenkoll på det här. I Sverige verkar det vara ett års mortalitet som ungefär 50%. Om man tittar på internationella data som den här mannen har gjort i den här reviewen, så är det sjukhusmortaliteten. Så det skiljer sig lite. Vi verkar ha lite bättre överlevnad i Sverige. Om man tittar på den här gruppen då, som har sepsis men som inte blir så sjuka i sin AKI att de behöver dialys, så är det lite lägre mortalitet, kring 20. Den här gruppen som inte får sepsis då, men ändå behöver AKI, så är mortaliteten ungefär 15%. Så den är mycket lägre. Då ska man veta att i den här gruppen så gömmer det sig några grupper som har en väldigt hög mortalitet. Och det kan vara de som har njursvikt efter kardiochock eller som har hepatorenal svikt. Men de är så få så att de liksom drar inte upp talet för hela den här gruppen. Då. Allt det här är sjukhusmortalitet. Ja, men just det här talet stämmer med Sverige för ett års mortalitet. Så att jag har inte liksom, de här data för Sverige har jag inte riktigt, men på ett ungefär. Take home här är att om man får AKI efter sepsis är det väldigt farligt. Och den där gruppen då, som sagt, den är låg, men det finns individer där som har en högre mortalitet, men som stort har de inte det. Och då, nu för tiden så pratar man om njurens mikrocirkulation. Man talar om att de tubulära cellerna adapterar. Och man pratar om dampar, pampar och inflammation. Har ni hört om orden förut? Den kanske nämnts flera gånger under den här kursen. Yes. Och då, förut så pratade man istället om, för mikrocirkulation, så pratade man om makrocirkulation. Och om ni kanske minns att det var mycket fokus på att de sepsiska patienterna, de var i chock, och det ledde till att det blev en hypoperfusion i njuren och i kemiska skador, och man pratade om att det fanns en akut tubulär nekros som man skulle förebygga då. Men nu har man genom ett flertal olika studier på olika sätt, experimentella, epidemiologiska och så vidare, kommer fram till att antagligen handlar mer om mikrocirkulationen och att de tubulära cellerna adapterar istället för dör. Och då kan man ju tänka sig att om man förut då fokuserade mycket på makrocirkulationen och vi satsade på studie där man tittade på blir det bättre om vi ger bolus med vätska? Blir det bättre om vi ger dopamin för att öka cardiac output och öka njurmembranblödningen? Så ska vi nu framgent antagligen titta på läkemedel som förbättrar mikrocirkulationen. Har vi sådana läkemedel? Vilka är de? Vad kan vi göra? Och istället för att jaga då akut tubulär nekros så kan vi jaga tecken på att cellerna adapterar. Och då, om de adapterar då, i ordet så ligger det att, då, att man även kan få dem att adaptera tillbaka. Att man kan moderera det här och få njurarna att kanske börja producera urin igen och svikten att minska. Och läkemedel och studier kan också rikta in sig på de här, då, dampar och pampar. Man kan försöka mäta dem, man kan försöka moderera det här. Och då bara en kort resumé av det här. Här är en studie som har tittat på mortalitet. Och då kan man se att patienter, det här är patienter som ligger på IVA då, som inte har någon sepsis. De har en sjukhusmortalitet på omkring 8% i den här gruppen. Om de får sepsis så verkar det gå sämre för dem, kväll 13. Om de får en AKI som inte är septisk så har mortalitet på 22%. Men är det en septisk AKI så har de omkring 30%. Och det verkar finnas en association även med svårighetsgraden i AKI. Så det här är rifle-kategori. Så för varje steg man tar så blir det en högre mortalitet. Men i varje steg så går det sämre för de patienterna som har en septisk AKI än de som har en icke-septisk AKI. Så att det är farligt med AKI, och ju sämre rifle-grad du har, desto sämre outcome är det. Men på det, om du har sepsis som förmodad orsak, så är det antagligen ännu sämre. Här är en annan variant. Då har man tittat på patienter som kom in till akuten med samhällsförvärvad pneumoni som klassades som less severe, alltså de hade som en vanlig bondpneumoni. Och trots att de då inte klassades som att ha en svår pneumoni så var det väldigt många som fick AKI, ungefär en fjärdedel, och de hade högre mortalitet än de som inte fick AKI. Så att även om man då får en helt vanlig pneumoni och inte blir liksom supersjuk i den och kräver syrgas och massa andra åtgärder, så bara att man får då AKI så ökar det ens mortalitet. Samma studie, och då tittar man på patienter som fick den här pneumonin men som inte uppfyller kriterierna för att ligga på IVA på det här sjukhuset, utan de låg på avdelningen. När man då tittade på de som uppfyllde kriterierna för AKI så hade de högre mortalitet än de som inte uppfyllde kriterierna för AKI. Och vad är det då, om man förut tänkte sig att det var chock och hypotension och ischemi som orsakade, vad är det man tänker sig nu då som orsakar AKI, och vad är det vi kan jobba med? Det var en italiensk grupp som började på 2000-talet. På deras avdelning så hade de brännskadepatienter, och de noterade att nästan alla brännskadepatienter förr eller senare fick sepsis, och att alla de som fick sepsis förr eller senare fick AKI. Och då gjorde de så här, då odlade de fram tubriceller. Och sen så tog de från ett gäng patienter då som hade brännskada, sepsis och AKI. Och behöll plasma från dem. Och så sen när de hade odlat upp de här cellerna så hällde de på den här plasman. Och tittade på vad det blev förändringar. Och så sen så jämförde man då. Här har vi det bild på. Det här är celler som man inte har gjort någonting med. Det här är celler som man har tagit plasma från friska personer. Hällt på. Och så sen så den här gruppen med brännskade, sepsis, AKI-patienterna. Och det man har färgat in här, det är uttryck av ZO-1. Vad är det då? Ja, men det är ett protein som till stor del utgör tight junctions i njurtubuli. Och vad är det bra för då? Men det är för att permeabiliteten av protein, till exempel albumin, ska vara låg så att det inte läcker. Så att då, och förutom det här så såg de att uttrycket av ett receptor som heter megalin, som är jätteviktigt för att återuppta till exempel cystatin C eller albumin och andra proteiner från urinen, också minskade. Och så vidare och så vidare. Man såg att bara genom att då hälla på den här plasman så kunde man få de här cellerna att få AKI då, så att säga. Och på den vägen är då att man har börjat fundera på, finns det faktorer i plasma som kan starta en sån här process? Och de kallar man då, det som då finns i plasman, så kallar man för damps och pamps, eller dangers and strangers då. Man börjar med pamps då, så är det pathogen associated molecular patterns. Och det är alltså den här övre bilden. Vi har vår bakterie, patogen, som har ytstrukturer som känns igen av vårt infödda innate immune system. Och de som känner igen det är pathogen recognition receptors, PRRs, och en sådan är till exempel toll-like receptor, som ni säkert har talat om, TLR. En toll-like receptor som heter TLR4, den känner till exempel igen LPS, lipopolysaccharid. De aktiverar då såna här APC-celler, antigen presenting cells, som i sin tur aktiverar en immunologisk kaskad. Och kroppen behöver inte lära sig de här pamparna, utan det har vi medfött. Det har vi med oss i våra gener. Och så sen till damparna, eller danger-signalerna. Det är då saker som normalt sett brukar vara intracellulärt, men på grund av skada har hamnat extracellulärt. Och en sån typisk grej är ju mitokondrie-DNA. Mitokondrierna kommer ju från allra början från bakterieriket och har sedan liksom flyttat in i våra celler. Och de ska vara inne i cellerna. Men om cellerna blir skadade, så mitokondrie-DNA läcker ut och hamnar utanför, så ser kroppen det som en väldigt stark markör för skada och fara. Så när de läcker ut, då binder de till samma receptorer, samma PRRs, pattern recognition receptors. Och aktiveras, inte samma, men en liknande immunkaskad då. Och här är då en illustration vad man tänker sig händer i tubulcellerna. Då har man den här kaskaden som skedde i förra sliden, som kommer antingen från blodet, eller så har proximala tubulceller skickat ut sådana signaler till distala celler, så kommer det här via urinen. I vilket fall så uppfattar den här tubuluscellen den signalen och börjar reagera på det. Den börjar adaptera. Och vad gör den då? Jo, det verkar som att för att undvika men och framtida stor skada, så börjar den liksom prioritera uppgifter. Vad är viktigast just nu? Saker som nedprioriteras, det är såna vanliga funktioner som att pumpa in och ut natriumklorid från urinen. För det kräver energi, det kräver ATP. Så den släcker man ner eller minskar. Vi pratade om endocytos och megalin. Det är en process som också kräver energi att ta upp albumin, ta upp cystatin C och andra proteiner från primärurinen. En annan process som kräver väldigt mycket energi, det är ju mitos, celldelningen. Och den tänker man sig att den stoppar cellerna upp, inte bara för att det är energikrävande, men också för att det finns risk då att man i en sån här situation, i en celldelning, att det går fel och att man liksom i den processen förstör DNA. Cellen vill bevara sitt DNA till varje pris. När den här processen stannar av, då verkar det som att vissa ämnen ökar. Och de har man då försökt använda som biomarkörer för cellcykelarrest, som det här kallas. En av cellens reaktioner på de här damp- och pump-signalerna, det är att man börjar frisätta fria syreradikaler och fria kväveradikaler, alltså NO till exempel. Och ibland, om det här är väldigt starka signaler, så kan cellen välja att gå i apoptos, det vill säga att den gör ett aktivt val att begå självmord. hellre än nekros. För om den går i nekros så kommer massa ämnen att läcka ut och då kommer det bli ännu mer dampar och pampar. Det här är en tabell från en studie som Johan och Max och kompani gjorde på några av de här cellcykelarrestmarkörerna. Och då hade man tidigare i några studier sett att de var ganska bra på att prediktera vilka som skulle få AKI. Och det här var då en kohort av våra patienter som är ganska blandat klientel av traumapatienter och sepsispatienter. Och då såg man att det var ganska svag, eller väldigt svag. De funkade inte alls för att prediktera AKI. Så det var en liten besvikelse, men sannolikt, det kan du säkert kommentera Johan, så var det så att i de tidigare studierna när man tittade på ganska renodlade patienter, i den här studien så tittade man på en väldigt blandat klientel som hade jättestarka inflammatoriska reaktioner på andra skador. Till exempel att de hade opererat tarmarna, de hade jag vet inte, stort trauma, vi är ju traumasjukhus som tar emot patienter som har multitrauma. Har du några kommentarer?
Ja, det är helt rätt, och en annan faktor är att i de ursprungliga studierna där forskarna lite grann uppköpta gör forskning på uppdrag av företaget som tillverkar de här analyskitten. Och faktiskt inkluderat patienter, alltså de försöker inkludera patienter tidigt, va? För att prediktera vad det är, men det tittar man lite noggrannare på arbetena så ser man att en hel del av patienterna vid tidpunkten att ta provet så har de redan en viss grad av AKI, så de är inte helt rena. Vi exkluderade alla sådana patienter från den här studien och tittade på patienter som inte hade någon som helst tecken på njurfunktionspåverkan, men fick det senare inom 12, 24, 48 timmar. Så att jag tycker de har fuskat lite där faktiskt.
En väldigt central grej som händer när patienterna får AKI är att de slutar kissa. Och där man studerat på djur. Det här är från Melbourne när man studerade på får och man initierade E. coli. Och så sen så tittade man i närstudier vad som hände i njuren och njurens cirkulation. Och då kunde man se att det inte var som man hade trott tidigare då, att njurperfusionen gick ner och att det blev iskemiskt, utan snarare så var det oförändrad perfusion eller till och med en ökad perfusion. Men fåren, de slutade kissa och fick alla tecken på AKI. Och då ska jag först bara repetera vad det är som, eller delar av vad som styr när vi kissar. Så ska ni få se en, ska vi se om jag kan dra igång en liten kort video här då. Då kontroll av GFR. En glomerulus, en afferent arteriol och en efferent arteriol. Och det kommer blod in och sen så pressas det ut ett ultrafiltrat. Om man ritar upp samma glomerulus och i den afferenta arteriolen konstringerar, då kommer blodflödet gå ner. Det kommer bli mindre ultrafiltrat och lägre blodflöde. Om man då istället får en konstriktion på den efferenta arteriolen så kommer trycket här att öka och det blir mer ultrafiltrat. Så högre resistans, mindre blodflöde och ett högre GFR. Och som jag beskrev förut då, så en av tubulcellens reaktion på alla de här signalerna, dampar och pampar, är att det frisätts fria syreradikaler och NO. Och ni vet att NO är en väldigt stark vasodilaterare och det tror man också händer här. Så att NO bidrar till att kanske både den afferenta och den efferenta arteriolen dilaterar. Och då kommer förstås trycket i glomerulus att bli lägre och det blir mindre ultrafiltrat. Och så sen, om ni kommer ihåg också från en tidigare slide, så sa jag att när cellerna började släcka ner så var en sak som de sparade på var den här natriumkloridtransporten från urin in i cellen för att den krävde ATP. Och vad händer då? Ja, men då kommer ju natriumkloridkoncentrationen att stiga i urinen. Om ni kommer ihåg det från läkarprogrammet, så en hög kloridkoncentration i urinen, det uppfattas av makuladensa. Och makuladensa svar på det är att skapa en afferent vasokonstriktion. Alltså den kommer snurra på åt här. Så då kommer vi få ännu lägre GFR då. Och det tror man, båda de mekanismerna tror man spelar in då. Och sen så har man också funderat på ytterligare en grej, och det är någonting som vår dopingprofessor Arne Ljungström, eller Ljungqvist, upptäckte sin forskning på 60-talet. Han såg att det fanns en anatomisk shunt förbi glomerulus. Så att från den afferenta arteriolen till vasa recta, det vill säga direkt till det venösa systemet. Och om den shunten existerar, då kan man ju tänka sig att då, om det är mycket NO i omlopp, så kanske den öppnar shunten så att allt det här blodet fullt med dampar och pampar bara sköljer förbi hela glomerulus och så sen direkt till venerna för att skydda glomerulus. Det är ingen riktigt som vet, men det är en hypotes.
Har du någonsin sett en annan bild? För det här är den enda bilden som jag någonsin har sett.
Jag har sett
på den här shunten.
Jag har sett flera bilder.
Ja.
Ja, du alluderar till att det är Photoshop eller något sånt.
Nej, men alltså jag tvivlar inte på att den där shunten fanns.
Nej.
Men det är ingenting som någon annan anatom kunnat beskriva.
Nej.
Vilket gör att jag tror att det där kanske var en missbildning i en
i ett glomerulus, i ett nefron, på ett tillfälle. Ja, just det. Jag vet inte. Har du någon kommentar, Johan? Du har sett fler?
Jag har spekulerat vilka tillfällen. Så vet jag inte hur många som har försökt att leta efter. Men sjunta har vi väl på andra ställen. Och det är inte helt otänkbart att det finns här också.
Ja. Och sen kan man tänka, om vi säger då att det inte finns någon...
Då måste de ju gå och visa lite. Det är jättemånga som har gjort sådana här casts av djurarna.
Ja.
Och det är inte något som man hittar.
Vi får ta hit Arne. Se vad, berätta vad han gjorde. Mm. Ja, men jag tänker att oavsett om det finns den här anatomiska shunten, så om man med NO eller annat då dilaterar både på den afferenta och den efferenta, eller bara på den efferenta, så kommer det ju bli en fysiologisk shunt. Det kommer inte att bli ett högt tryck och det kommer inte bli så mycket ultrafiltrat. Så shuntteorin funkar så att säga utan den anatomiska shunten också. Egentligen, ja. Okej. Då kan man ju tänka sig då att om man med ett läkemedel kunde angripa bara här och orsaka en konstruktion på den efferenta arteriolen, då borde man kunna öka mängden ultrafiltrat som bildas, alltså öka urinproduktionen. Och det har man gjort då i ett antal studier där man gett vasopressin eller cellepressin. Och det verkar funka. Det finns en studie från 2016 som heter Vanish. Och då jämförde man egentligen då att ge antingen vasopressin eller noradrenalin tidigt i septisk chock. Och då kunde man se på de patienterna att de faktiskt bildade mer urin och att det blev det var färre som behövde dialys i vasopressingruppen. Så att det verkar funka. Sen kan jag tänka mig då att om man gör det då pressar man ju ner alla de här damporna och pamparna i glomerulus. Så att det är inte säkert att naturen har liksom tänkt det så. Men det funkar för att bilda mer urin i alla fall. Vad kan vi annars göra då? Så vasopressin skulle kunna öka diuresen. Vad kan vi mer göra? Tidig antibiotika. Det är ju liksom välkänt på sepsis att det är... ja, Carl.
Vasopressin selektivt konstruerar
det? Ja, det verkar så.
Det stämmer. Det ser man tydligt in. När man har fripreparerat de där båda kärlen, att den verkar väldigt selektiv på den efferenta delen. Mm.
Och som du sa också att de producerar mer urin.
Ja.
Men är det ju positivt att producera mer urin?
Nej, det är inte säkert. Och i den här studien var ju inte designad för den här frågeställningen egentligen. Så det var liksom en post hoc-analys. Så att det är väldigt svaga evidens. Så man skulle behöva göra en studie som bara tittar på den frågeställningen och randomiserar och så vidare. Tidig antibiotika verkar också spela roll då. Så att här har vi kumulativ effektiv antibiotikados, alltså tid. Och så sen har man tid som patienten har haft hypotension, alltså hypotensiv chock. Och så sen på det har man lagt då vilka som har fått AKI, eller incidensen AKI. Och då ser man att det följer varandra. Så att ju senare de får sin antibiotika, korrekt antibiotika, desto högre grad av, eller incidens av AKI får de. Och sen har man funderat mycket på det här med timing av dialys. Det är ju kanske huvudsyftet att ni är här för att lära dialys. Och då har man jämfört tidig dialys med sen dialys. Och definitionerna i olika studierna har varit olika på vad tidig är och vad sen är. Gemensamt för alla de här är att de inte har visat någon benefit egentligen för att starta tidig dialys. Så att en här i parentes, det är en studie som heter Elaine. Den är inom parentes för att där studerar man inte septiska patienter, utan det var framförallt postoperativa patienter. Så det var patienter som man visste skulle genomgå stor kirurgi, där det var hög risk för AKI postoperativt. Och så sen i studieprotokollet så skulle man starta dialys inom 8 timmar, men i princip så startades dialys omedelbart på alla. Och så sen kontrollgruppen, då startade man på indikation, det vill säga på Rifle F. Och då såg man en svag benefit för tidig dialysstart. Och sen är det en studie som fortfarande pågår som heter Start AKI, som vi fortfarande inte vet svar på. Men en av studierna, Renal, har man gjort en sån här post hoc-analys. Alltså att man tittar på en frågeställning som inte var med från början, men på det material som finns. Och då, Renal var ju en studie som jämförde tidig och sen dialys. Och då såg man hos de patienterna som det gick dåligt för, så hade de en högre daglig positiv vätskebalans. Medan de som det gick bra för, de hade en negativ vätskebalans varje dag. Och då kan man kanske inte säga någonting om kausalsambandet här. Men vi ser då att patienter där man lyckas skapa en negativ vätskebalans går det bättre för. Och det kan ju vara för att de är friskare. Man har försökt liksom statistiskt korrigera för det, men det finns ju alltid en risk att det är det som det här beror på. Men det är ändå väldigt lockande att tänka sig att det är bra att ha en negativ vätskebalans och att det skulle vara dåligt att ha en positiv vätskebalans. Och varför skulle det vara så? Ja, men här är en väldigt rörig bild där man visar olika hypoteser för varför vätska kan vara dåligt för njuren. Men om man bara fokuserar på det här då, så då tänker man sig att det kan bli någon slags njurcompartment som är dåligt för njuren. Det finns ju en fascia, gyrotas fascia, som sitter runt njuren, som är stel. Om det blir svullnad på grund av inflammation och annat in i njuren, så skulle det bli liksom högt tryck där och det skulle vara dåligt. Och då, om vi fortsätter att ge vätska och vätska och vätska, så kommer det att läcka ut och så kommer det bli högre och högre tryck in i njuren. Plus då att man tänker sig att njurvenerna, de rinner ju ut i vena cava. Och då, om man har ett högt tryck i vena cava också, då skulle det vara dåligt för det venösa avflödet. Och då har man också visat att det CVP som patienten har vid septisk chock spelar roll för AKI. Och för varje höjning av CVP så ser man då en försämring i outcome avseende AKI. Så det verkar ju vara dåligt. Och sen, ska vi se om jag har en bild på det, men det finns ju en annan studie som är inne på samma spår, är ju Classic-studien då, som man hittills gjorde man som en pilot, en sån här feasibility trial, där man jämförde en standard care avseende vätska jämfört med en restriktiv vätsketerapi. Och då, det gjorde man för att se att det var möjligt att göra det här och att det var säkert. Och då kunde man se att i den gruppen som där man var restriktiv med vätska, de fick inte mera AKI. De snarare tendensen att de hade mindre behov av dialys. Och sen, som också var intressant, det var att man såg inte att de producerade mindre urin. Det är ju annars en väldigt vanlig orsak till att vi på IVA ger vätska. Vi vill att patienterna ska kissa. Men det verkar inte liksom finnas ett samband där. Och nu startar ju Classic 2, eller liksom den riktiga Classic-studien. där man ska titta på det här på ett ännu större material, och då tittar man i flera länder, i Sverige, Danmark, Finland, Norge. Ja. En annan grej som man kanske inte tänker på men som är bra för njuren, det är att tillämpa lungprotektiv ventilation, open lung ventilation. Hur kan det hänga ihop? Ja, men det, den studie som jag visat det ordentligt var på ARDS-patienter, det vill säga man från början har sjuka lungor. Men det som verkar vara det, det är att när vi inte använder lungprotektiv ventilation så skapar vi barotrauma. Barotrauma frilägger kanske cellerna så att de här damparna kommer ut från cellerna, och det startar den här inflammatoriska kaskaden. En femtedel av varje slagvolym åker till njurarna, så njurarna utsätts för det hela tiden, och då får de ännu mera dampar och pampar. Och då ser man att ja, det finns ett samband med hur vi ventilerar. Så det kan man tänka på, det är en ganska enkel grej, och det ska vi förstås göra med alla patienter. Och sen då, kan vi göra någonting med pamparna och damparna i sig? Jag sa ju det i början att framtida studier borde ju se på om vi kan göra någonting liksom specifikt med dem då. Och då var en studie som heter Stop AKI, där man tittade på ett ämne som heter alkalisk fosfatas. Då skapade man en rekombinant form av det som man kallar för RECAP. Och alkalisk fosfatas, det verkar ha då en effekt att det oskadliggör LPS, lipopolysaccharid. Och det kan degradera ATP när det finns extracellulärt till adenosin. Och ATP är skadligt och adenosin är rent av protektivt. Och i djurstudier så har man sett att det är en fantastisk effekt. Och så gjorde man en stopp AKI. Och då, det var inte fantastiska resultat, men de var ändå svagt positiva. Man hade som primär outcome att man skulle ha mindre AKI-problem kan man säga, inom en vecka. Det kunde man inte se. Däremot så såg man inom 28 dagar att det var en effekt på de patienterna som hade fått ALP. Så att, jag tror att de kommer gå vidare med det här läkemedlet och testa det i fler studier. Och så sen till sist ska jag bara nämna det här då. Det är ju en studie som kom 2017 och publicerades i Chest. Där det var då ett sjukhus i USA där man hade börjat ge som en cocktail av hydrokortison, vitamin C och tiamin. Och sen så gjorde man en studie där man jämförde perioden innan man började med det här och perioden efter. Och så hade man 47 patienter från varje period. Och då såg man, det var liksom en remarkabel skillnad, till exempel avseende AKI då, att de som behövde dialys var 10% i behandlingsgruppen och 33% i kontrollgrupperna. Så att om det här stämmer då så är det ju fantastiskt. Men problemet är ju att de här patienterna var inte randomiserade, och vi vet inte riktigt liksom vad det är för kort det vi tittar på. Det pågår en studie nu som heter VICTAS, där man ska titta på exakt det här. Och då randomiserar man patienterna, man gör det på flera center över hela USA, och man vill ha 500 patienter innan man stänger den för en analys, och nu är det 227. Så att kanske inom ett halvår så har man samlat in patienter sen börjar man se, så det blir intressant att se. Så. Det var allt jag tänkte säga. Sammanfattningsvis då, så vi har gått från en tidigare syn på septisk AKI att det handlar om hypoperfusion av njuren och akut tubulär nekros, till att det handlar om mikrocirkulationen i njuren och att cellerna inte dör men att de adapterar. Så att om vi med våra behandlingar kan hålla patienten och njurarna vid liv, så finns det chans att njurarna kan återhämta sig. Och om vi kan hitta sätt att påverka det som är negativt för njuren, de här damparna och pamparna, till exempel med alkalisk fosfatas, så kan vi ha en chans att förbättra outcome. Och också slå ett slag för det här med vätska. Att nu är det många studier som då har visat att att det är sämre att ha en hög positiv vätskebalans, samla på sig vätska, och att det verkar bra att ha en negativ vätskebalans. Och det kommer studier i närtid som tittar på då om det rent av är bra att ge mindre vätska till patienten, även de som har septisk chock. Tack så mycket.
Recovery efteråt, trots att de har högre mortalitet. Och det kanske är just det här mekanism.
Ja.
De blir spekulerade om det, men det kanske är den här mekanismen.
Ja, precis. För det är ganska nyligt att man börjar separera olika orsaker till AKI. Men när man börjar göra det och titta så ser man att septiska patienter att de verkar återhämta sig ganska mycket och inte behöva, om de tillfrisknar och överlever, så är det inte så hög andel som behöver kronisk dialys till exempel. Medan patienter då som har kardiogen chock, att de i högre grad till exempel behöver kronisk dialys och andra orsaker som primär njursvikt och sånt där också. Tänkte jag med sig den banan. Vi har ju ganska stor andel patienter som kommer in efter multitrauma. Och där verkar det också gå ganska bra. Att de får, och där tänker jag då att det kan vara att de får nog en hit med kanske bara dampar. Det är inte så mycket pampar där. Och då när de hämtar sig från det angreppet, då hämtar sig njurarna också. Det är bara en...
Är det inte så att de här grupperna, och trauma har mindre också bakomliggande sjukdomar.
Ja,
och kommer det in med kardiogen så,
ja.
Så har du oftast ett kardiogen.
Helt sant. Helt sant.
För kommunitet och ändå se något sånt signal.
Ja.
Jag håller med dig, det är olika kohorter och man kan aldrig kanske justera för allting.
Ja.
Men trots att man har gjort det ser man en försiktig signal, det kanske är bra. Men kommer det kemiska
och något och något som slår igenom egentligen på alla grupper, det är ålder. Att äldre patienter går det sämre för.
Ja.
Okej, okay. Carl.
Det vet, ja.
Ja. Nej, precis. Det, vi vet ju inte faktiskt vad det är. Det kan vara så att AKI tippar dem, men de dör ju inte av sin AKI ofta, för de får ju dialys och sådär. Så det är inte så att de dör av en hyperkalemi eller att de... sådär, utan de får ju dialys, men de... Det verkar ju vara... ett väldigt dåligt tecken, ja. Men det är, det är nästan omöjligt att särskilja dem, och det finns ju också en så här statistisk begrepp som heter competing risk, att patienterna dör av någonting annat innan de dör av det vi studerar. Och så är det ju med AKI då. Till exempel att de dör av sin hjärtstopp på grund av sin sepsis eller arytmi på grund av sin hjärtinfarkt eller så.